Välkommen till Skånes taltidning nummer 43 2017 med utgivningsdag fredag den 27 oktober. Solen gick upp 8.03 i morse och går ner igen klockan 17.38. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Skånetrafiken utsatt för 2 IT-attacker den senaste veckan och många färdtjänstresenärer blev strandade.
Det blir dyrare att åka med Skånetrafikens färdtjänst.
Och priserna i kollektivtrafiken ska i fortsättningen höjas enligt index.
När färdtjänsten byter taxibolag så brukar det ofta bli inkörningsproblem. I Trelleborg bytte man för 2 månader sedan och där låter det så här.
Bättre än förväntat och jag är faktiskt mycket nöjd.
Synskadad man lurad av telefonförsäljare, men vann i allmänna reklamationsnämnden.
Och nu börjar Synskadades riksförbund sin kongress, som den här gången är i Malmö. Habilitering, punktskrift och ledarhundar är viktiga frågor att driva. Det säger några av dem som ska dit.
Öppnat och stängt med vandringsled, loppis och slottslunch.
I Trelleborg invigde man i veckan ett ljudkonstverk, en bänk som kan tala. Vi letade upp den för en provsittning.
Kristna komiker, finns de? Ja, åtminstone en. Månadens ansikte, Mackan Andersson, en frälsningssoldat med många talanger.
Så följer evenemangstips med synd, silversmide och syntolkning.
Kalendern med riksrätt och reformation.
Och anslagstavlan med inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar norra och sydvästra Skåne tavla. Och allra sist som alltid är redaktionsrutan.
Skånetrafiken har den senaste veckan drabbats av 2 IT-attacker som orsakade problem för färdtjänsten. Dessutom var Skånetrafikens hemsida och reseplanerare för kollektivtrafiken oåtkomliga under de så kallade överbelastningsattackerna som skedde i fredags eftermiddag och på nytt i tisdags morse. Kalle Ekebjär är chef för Skånetrafikens beställningar av serviceresor.
Den överbelastningen som skedde då igår mellan 05.25 och 07.45 då vårat system var nere gjorde att förarna i våra fordon inte fick ut sina körningar enligt den rutin vi har sedan tidigare. Så att vi fick gå över och hantera detta manuellt. Och det gjorde ju givetvis då att våra kunder inte till del fick ut sina körningar som tanken var och även blev drabbade av förseningar. Och det vill vi be om ursäkt för de problem som detta har orsakat.
Vet ni hur stora problem och hur många som drabbades nu senast, alltså i tisdags?
Ja, alltså resorna ökar ju från 7 och framåt och där hade vi ganska långa tider som kunderna säkert själv blev medvetna om som ringde in till senbil. Vi hade 40 personer i kö och kön var väldigt lång. Så att någonstans så signalerar ju det hur många det är som påverkas just i den sekunden, men det är ju upp mot 100 personer som drabbas antingen av förseningen just då eller av att bilen inte kom och ville ha kontakt för att få reda på vad som har hänt med fordonet.
Och det var andra gången på en vecka i fredags eftermiddag. Under en timme så blev ni också utsatta för en sån här attack. Vad blev följderna då?
Påverkades inte lika mycket. Fördelen med en sån attack under en eftermiddag eller en kväll är att våra fordon har fått ut körningarna 90 minuter innan, vilket gör att de kan köra på den tilldelningen de har fått under en tid. Sker den här störningen direkt på morgonen så blir det större konsekvenser eftersom de inte har fått de här resorna i förväg. Då.
En överbelastningsattack, vad innebär det?
Det är någon illvillig, enligt mitt sätt att se det, person som vill skapa en överbelastning i vårt system så att inte vi kan komma ut med information till våra kunder på hemsida eller via de kanaler som vi är beroende av tekniken att göra. Och det handlar ju mycket om att synkronisera en massa datorer som finns ute i samhället som man planterar virus i och sen skickar information till samma punkt, vilket gör att man får en överbelastning i systemet då.
Och då går det ner? Och går
då går det ner, och där har vi ju filter idag som ska ta hand om det här. Och har gjort det vid många tillfällen som kunderna inte då har märkt utav. Men i de här tillfällena så hittar förövaren ett kryphål eller någonting där man lyckas komma åt oss.
Ja, det blir förstås frågan där, kommer det här att hända igen?
Jag har pratat med våran IT och man har ju uppdaterat det här filtret ytterligare sedan den attacken som skedde då igår. Och man har ju inte varit så pass väl förberedd någon gång tidigare, så att man ska i alla fall minska konsekvenserna utav de här attackerna. Det kommer alltid att finnas individer som vill illa. Just den biten kan man nog inte värja sig ifrån, men att minska konsekvenserna kan vi göra framgent.
Ni har polisanmält det här, liksom vid tidigare tillfällen. Det här har ju hänt också för några år sedan. Vet ni någonting om motiven bakom? Är det utpressning eller har någon hört av sig och berättat om varför?
Nej, där har vi ingen information, utan det är en, som sagt, en utredning som polisen får ta hand om återkomma när de har funnit underlag, om det är så att man hittar någon förövare.
Som färdtjänstresenär, när man blir stående där, vad ska man göra? Har du några tips?
Det finns ju, som sagt var, i det fallet ett nummer till senbil. Och det märkte säkert många av igår att det blev väldigt långa köer där. Har man möjligheten och det finns förutsättningar, så har vi ju en förseningsersättning där man då efter 30 minuter, om man har väntat ut efter utlovad tid, har möjlighet att ta en taxi som man kan få ersättning för efteråt. Eller om man kan få skjuts via någon som har en bil, så kan man få ersättning för det också. Så det är den vägen man har att få hjälp. Antingen ringa in till sin bil eller utnyttja förseningsersättningen då.
Det sa Kalle Ekebjer som är chef för Skånetrafikens beställningscentral för serviceresor. Mats Sundling intervjuade.
Det ska bli dyrare att åka med Skånetrafikens färdtjänst. Regionfullmäktige beslutade i veckan om att gå på regionstyrelsens förslag som vi berättat om tidigare. Och det betyder en prishöjning på mellan 4 och 17 kronor per resa i en stigande skala. Åker man 8 kilometer stiger priset från dagens 26 till 30 kronor. Och resor på 10 mil och mer går upp från dagens 172 till 189 kronor. Och priserna för sjukresor går samtidigt upp mellan 4 och 12 kronor. En ökning totalt på mellan 10% och 15%. Prishöjningen är den första på flera år och motiveras med att färdtjänsten får en högre kvalitet. Med bland annat bättre utbildade förare och en beställningscentral i egen regi nästa år.
Priserna i kollektivtrafiken går också upp. Regionfullmäktige beslutar att priserna för att åka tåg och buss från och med 2018 årligen ska höjas enligt konsumentprisindex, KPI. Det vill säga i nuläget med drygt 2% per år. Vänsterpartiet har protesterat mot indexeringen av priserna som de ser som en flykt från politiskt ansvar. Hittills har regionfullmäktige beslutat om biljettpriserna i kollektivtrafiken.
I 2,5 månader har färdtjänsten i Trelleborg körts i ny regi. Vellinge Taxi tog över verksamheten från Trelleborgs Taxi den 15 augusti. Och trots ovanligt kort tid mellan beslut och att de skulle överta bara en månad, så verkar det ha gått smidigt. Vi träffade Fredrik Jönsson som är synskadad och arbetspendlar med färdtjänst från hemmet till Trelleborg till arbetet i Malmö.
Bättre än förväntat, och jag är faktiskt mycket nöjd. Jag har ingenting att klaga på övertagen. Någon enstaka små incidenter, men det har jag tagit med deras trafikplaneringsansvarig. Och det har inte varit någon konstigheter.
Men vad var det som du själv fick säga till om i början när de precis tog över?
Det var ett tillfälle, var en tur som jag stod och väntade på som jag kom inte. Så ringde jag, så hade turen försvunnit i hanteringen. Men det var då enda gången som jag råkade för just det typ av svaret eller att den incidenten har inträffat. Så det var väl gissningsvis, vi skyller på datans underbara värld.
Och om du jämför med hur det var tidigare, hur funkade färdtjänsten för dig då?
Båda fungerade bra, men detta är bättre. De har en bättre stilklass generellt. Det innebär inte att de andra var dålig stil eller klass, men detta är ett snäpp över.
Och när du hörde att man skulle byta färdtjänstleverantör, hur kände du då?
Alltid en viss oro, eftersom det är inte första gången som jag har varit med om att de har bytat leverantör. Det var väl tredje eller fjärde gången. Och jag vet att det är inkörningsproblem. Men detta är nog den första gången som det har varit avsevärt mindre problem än de andra gångerna som jag har varit med om. Så att där ska de ha en eloge att de har nu försökt att få det så lite problem som möjligt. Det har inte varit helt smärtfritt, självklart, för det finns ingen som klarar av det helt smärtfritt. Men det har nu varit det bästa än så länge.
Och Kristin Dahlberg, som är enhetschef på socialförvaltningen i Trelleborgs kommun och som har ansvaret för färdtjänsten, säger i en kommentar att man kontinuerligt gör uppföljning av hur färdtjänsten fungerar. Och hittills har man fått in betydligt färre klagomål. Och hon anser att färdtjänsten fungerar mycket bättre nu än tidigare. En annan som åker en hel del färdtjänst är Lars Billgren, som är ordförande i SRF i Trelleborg. Och även han är positiv till hur färdtjänsten fungerar nu.
Att vänta på saker och ting är jättelätt, tycker jag, om jag vet tiden. Så om jag står vid en busstolpe så vet jag att bussen kommer relativt nära den tiden det är angett. Och med tidigare leverantör i Trelleborg så var den tiden en pina. För man kunde komma i princip när som helst. Det har hänt rätt ofta att jag har stått och väntat på taxin och inte kommit överhuvudtaget. Utan det har varit en oj då, det missar vi tydligen nere på centralen. Detta har jag inte upplevt med Vellinge Taxi ännu i alla fall. Utan de har kommit ett par minuter plus minus den tiden vi har kommit överens om. Även om det då i avtalet står att det är plus minus 15 minuter. Men de har hållit sig till en ganska snäv marginal där. Och min absoluta reflektion är att när jag ringer till växeln så får jag ett mer distinkt mottagande. Det går kanske svint så att säga. De ställer de frågor de behöver, sen är det klart. Mycket sällan några liksom, vad sa du nu? Och så där vidare. Utan det är enklare. Och absolut har jag också den uppfattningen att bemötandet är mer professionellt. Man har liksom förstått att det är ett serviceyrke man sysslar med. Och hittills har ingen suttit kvar i bilen och låtit mig själv hitta dörrhandtaget för att leta mig in i bilen. Och det ska jag inte behöva heller. Utan det har varit mycket, mycket striktare och mer professionellt.
Det var först efter att beslutet överklagats som det till slut blev helt klart i somras att det var Vellinge Taxi som skulle överta färdtjänsten i Trelleborg. Redan i upphandlingen så hade man lagt mer vikt vid andra krav än man gjort tidigare, då priset var det som avgjorde mest. Medan man i denna upphandling tog lika mycket hänsyn till kvalitetsaspekter som hur bolagen arbetade med bemötande, tillgänglighet, kontinuitet bland sina chaufförer och inte minst att ta över en ny verksamhet utan att det blir störningar. Och inför upphandlingen så fick även tillgänglighetskommittén i Trelleborg, där Lars Billgren sitter med, vara med och tycka till.
Vi har haft ett bra samarbete i tillgänglighetskommittén där vi så att säga har haft önskelistor om hur det skulle förändras från det gamla färdtjänstavtalet till det nya. Och det vi märker direkt, som är väldigt trevligt, är att vi behöver numera inte ha pengar med oss när vi åker, utan det kommer på faktura. För annars är det så att jag som jag har ett typ av rörelsehinder, kan man då säga. Att jag då ska behöva gå ner till bankboxen och hämta pengar och sen gå hem igen för att kunna åka färdtjänst. Det är ju rätt så befängt. Så vi har haft mycket diskussion om betalningen i bilen. Allt från liksom alla typer av betalningsmöjligheter med Swish och kort och allt. Men nu blir det ännu bättre. Nu är det en faktura man får.
Det här att ni själva fick vara med och diskutera hur man skulle skriva upphandlingskraven och så. Hur har det påverkat, tror du?
En sån punkt är att idag kan jag ringa mellan 7 och klockan 24 och beställa taxi. För något år sedan så kunde jag inte beställa taxi på helgerna till exempel. Så att beställningstiden har ju blivit mycket mer human. Nu är det mer tänkt som ett verktyg för oss att kunna åka någonstans.
Och Fredrik Jönsson berättar att när han tyckte att något inte fungerade för honom med hans arbetsresor, då ringde han till taxibolaget och föreslog en förändring som fungerade bättre för honom.
Exempelvis att när jag har en arbetstid klockan 15.00 och de vet om att de är på en destination i någonstans, exempelvis i Malmö, som är längre än kvart 20 minuter till mig, så kan de lätt smsa eller ringa till mig, för det, telefonen fungerar bra hos fullt sena personer. Och då vet jag att de kommer en kvart 20 sen på grund av trafik. Och då får jag en chans att slippa logga ut mig från jobbet och få betalt av min arbetsgivare. För i nästa skede så blir det att vi kanske trafiken när vi åker till jobbet är en kvart sen av olika anläggningar som inte vi kan styra eller chauffören kan styra över. Då har jag den som mitt plussaldo. Och det fungerar oftast mycket bra att de messar mig eller ringer mig och säger att vi är en kvart 20 senare. Och så vet jag om det. Det är positivt.
Och så var det inte från början, utan det är du som har sagt att så här skulle jag vilja ha det.
Exakt. Jag har väljat det som ett önskemål från bolaget att messa mig om det så bara är minuter ibland. Och de är sena. Nu överdriver jag lite grann, men en kvart 20 vill jag ha till min fördel. För det gör mycket på sig i slutändan som plus minus saldot på flexen på jobbet. Så det är positivt att de har anammat det. Det fungerar inte alltid, men vi sa 80-90% i alla fall.
Andra gången.
Nej, nu vet jag inte.
Hej.
Och där åkte Fredrik Jönsson iväg med färdtjänsten mot sitt arbete i Malmö. Tidigare inslaget hörde vi också Lars Billgren som är ordförande för SRF i Trelleborg och färdtjänstanvändare sedan 35 år tillbaka. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
En synskadad sjukpensionär från Nässjö slipper ett antal dyra telefonabonnemang som företaget Telloteket sålt på honom. Försäljaren påstod att deras erbjudande skulle sänka telefonkostnaderna, men fick honom att teckna företagsavtal för 6 mobiler och en fast telefon till en kostnad av 4 500 kronor i månaden. Den synskadade mannen och hans fru ville sedan ångra avtalet, men Telloteket vägrade. Nu fäller Allmänna reklamationsnämnden Telloteket för att inte ha varit tillräckligt tydliga med att avtalet gällde företagstelefoni, inte privat telefoni. Av de inspelade telefonsamtalen framgår också att mannen inte förstått innebörden i avtalet. Reklamationsnämnden beslutar att företaget ska riva avtalen och dessutom betala tillbaka alla pengar.
I torsdags i den här veckan började Synskadades Riksförbunds stora kongress i Hyllie utanför Malmö. Och inriktningen för de kommande 3 åren står på dagordningen. Vi frågade några skånska deltagare om deras förhoppningar inför kongressen. Först ut är SRF Skånes ordförande.
Maria Torstensson, i vilken egenskap är du med på SRF-kongressen nu?
Jag är ledamot i förbundsstyrelsen.
Och vilka förhoppningar har du inför kongressen?
Många förhoppningar. Framförallt så har vi ju ett nytt kongressmål som vi ska komma överens om, och vårt förslag är habilitering och rehabilitering främst, som vi anser är ett stort område som behöver förbättras. Sen för SRF Skåne, som har varit väldigt aktiva i arbetet med den här kongressen, så har vi tagit fram en inomhusnavigeringsapp som vi ska demonstrera dels för press och dels för alla som kommer dit, som ska bli jättespännande att se hur det fungerar.
Vad spelar det för roll för Skåne, tror du, att kongressen hålls i Malmö?
Jag tror att det är jätteviktigt. Det är många som pratar om och vill komma dit och titta. Det var ju ganska så många år sedan vi hade den senast, så att jag tror att det betyder mycket för våra medlemmar.
Du heter?
Robert Balte. Jag är ombud för SRF Skåne. Jag hoppas att det blir en trevlig tillställning och ett spännande möte. Det är min första kongress, så att jag ser fram emot det. Jag tycker det ska bli mycket intressant. det finns en del intressanta motioner, bland annat om punktskrift, om ledsagarintyg. Och sen är ju valen till förbundsstyrelse etc. också alltid intressant.
Vad spelar det för roll, eller spelar det någon roll för Skåne att kongressen hålls i Malmö?
Som skåning tycker jag att det är trevligt att det hålls här. Sen, jag tycker vi är ett väldigt framåt distrikt inom SRF, och jag tycker det är trevligt att vi kan visa upp det.
Du heter?
Mikael Haraldsson, valt ombud från Skånedistriktet. Jag åker väl dit med rätt så öppet sinne. Jag hoppas ju att SRF kommer bli en visionär organisation än vad den kanske har varit tidigare. Och jag hoppas också på att man också ser till andra grupper än just den största medlemsgruppen. Att vi som är barndomssynskadade eller varit synskadade i större delen av livet också får plats inom organisationen. Och det är lite därför jag ställde upp som ombud, för jag tycker att vi oftast, och kanske framförallt på distrikts- och lokalplan, blir lite åsidosatta. Att för oss är också en stark organisation viktigt som samlar oss. Vilka frågor som är viktigast? Jag tycker ju att det här övergripande målet som förbundsstyrelsen har föreslagit, alltså rehabilitering och habilitering, möjlighet till ett självständigt liv, är väldigt bra. Sen så, eftersom jag själv är ledarhundsförare, så har jag ett litet extra intresse vad det gäller motionerna kring ledarhundsfrågor. Så de kommer jag ju bevaka lite extra.
Och det faktum att kongressen hålls här i Malmö, tror du att det spelar någon roll för Skåne?
Det tror jag egentligen inte. Jag tror att det viktigaste är att man är på en bra konferensanläggning.
Och den ultimata frågan, hur känns det inför det hela?
Det känns spännande.
Det känns bra. Jag har packat väskan och jag sitter och läser de sista yrkandena som har kommit in och sådär.
Jag har inte riktigt känt efter, men jag tycker det här är spännande. Jag tycker att det handlar mycket om erfarenhetsutbyte och väldigt mycket kontaktskapande emellan förhandlingarna.
Avslutade kongressombudet Mikael Haraldsson. Vi hörde också Maria Torstensson, som även kandiderar till omval som styrelseledamot i SRFs riksorganisation. Samt ombudet Robert Balte. Synskadades riksförbunds kongress i Hylje i utkanten av Malmö pågår alltså från och med torsdag till och med söndag. Och reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. Lund har fått en återvinningsstation i centrala stan igen. Den ligger på Råbygatan 2-4 nära Mårtenstorget.
Glassmakeriet i Ystad på Teatergrändet har börjat servera även soppa. Varje dag har man öppet mellan klockan 11.30 och 18. Antingen kan man äta där eller ta med sig soppan hem.
Två av återbrukskedjan Butiksloppis affärer har gått i konkurs och stängt. Det är de på Planteringen i Helsingborg och på Toftanäs i Malmö. Butiksloppisarna i Löddeköpinge, Kristianstad och på Väla i Helsingborg berörs inte och fortsätter ha öppet.
I Örkeljunga har vandringsleden runt Åsjungasjön rustats upp och bland annat fått två nya broar. Vägen som är 4,5 km lång är numera även anpassad för rullstolsbrukare.
På Svaneholms slott har de nya krögarna börjat servera dagens lunch måndag till fredag mellan klockan 11.30 till 14. Förutom dagens finns det veckans vegetariska sallad och slottslunch.
I Malmö har Hansa-gallerian i City haft invigning efter en ännu inte helt avslutad ombyggnad. På gatuplanet, i det som en gång var varuhuset NK, har Chanel öppnat sin första butik i Malmö med parfym och skönhetsmedel. Medan guld- och silversmeden Eva Attling flyttat dit från Balsarsgatan 41.
I Helsingborg har Tex-Mex-restaurangen Tacos y Burritos öppnat på Florettgatan 14 på Berga. Tidigare höll de till i en food truck, eller matbil kanske man ska säga på svenska. Öppettiderna är 11-18.
I Helsingborg flyttar tv- och hemelektronikbutiken Sunnes i perfekt ljud- och bildkedjan från Södergatan 58 till Drottninggatan 28. Där Kabusa Design Factory höll till tidigare i en gammal banklokal. Sjunnes rea pågår på Södergatan månaden ut och öppningen på nya adressen sker den 9 november.
I Lomma öppnade i veckan restaurang La Greppia på Kajgatan 6. Italienskt står på menyn.
I Trelleborg har nyligen ett nytt ljudkonstverk i form av en talande bänk invigts. Konstverket där ungdomar berättar från sina liv heter Stanna upp. Och vi gav oss ut på jakt efter bänken.
Nu går jag över här mot Trelleborgs centralstation. Och här finns massor av bänkar. Men en av dem ska faktiskt börja prata när man sätter sig ner. Jag prövar här, sätter mig på en bänk. Men det händer ingenting, så det var fel bänk. Här är ett ledstråk bredvid mig som leder in till stationsbyggnaden, till huvudingången. Och precis här innanför är det en gammal bänk i brunt trä och järnsidor. Ska vi se vad som händer om jag sätter mig på den.
Hur är det med dig då?
Jättebra, själv då.
Jo, visst. Du, jag är så nyfiken. Hur var det nu? Hur tog du dig till Sverige?
Den börjar tala.
Jag bestämde 2015 att jag måste gick från Syrien till Turkiet. Min pappa och min mamma de, och sen bokade en biljett på flög och sen gör
i snålblåsten nere vid centralstationen i Trelleborg som ligger framför den stora hamnen hittar jag till slut den talande bänken. Den står precis till vänster om huvudentrén till centralstationen och man har ryggen mot staden och näsan mot havet. Nära stationsbyggnadens tegelröda fasad och med den utskjutande ingången som skydd mot de starka vindar som så ofta blåser här. Och berättelserna från ungdomarna i Trelleborg handlar om flykt från krigshärjade hemländer, sökande efter identitet och framtidsdrömmar och mycket mer.
Min stora syster. Hur gammal är din stora syster?
24. Hon arbetar i affär.
Och de har alla olika bakgrund och kommer från Syrien, Eritrea, Palestina, Makedonien och Spanien. I ljudkonstverket så finns det också olika ljud från till exempel tuppar och måsar och havet som blandas med den gråa höstdagens verkliga ljud när sträck med fåglar drar förbi och flyger söderut från Trelleborg. För 2 år sedan, 2015, så var det också hit till Trelleborgs hamn som närmare 45 000 flyktingar passerade. Och slår man sig ner på bänken så får man höra berättelser om hur det är att fly från sitt hemland och komma till ett annat land. När man lyssnat färdigt, då tar man några steg in i den stora, betydligt varmare stationsbyggnaden. Där ljudet av bänkens röster följer en bit på vägen och sen avlöses av helt andra ljud.
Och bänken invigdes tidigare veckan av bland andra skådespelaren Mikael Segerström och Birgitta Godlund som står bakom den konstnärliga idén till bänken. Och det var Åsa Kjellman Irisi som provsuttit den.
Månadens ansikte sitter på en man i uniform, i alla fall när vi träffar honom. Mackan Andersson är officer i Frälsningsarmén, alltså pastor. Men han är även ståuppkomiker, författare, bloggare och rollspelsentusiast. Vi har mött Mackan i Frälsningsarméns lokaler på Gamla Väster i Malmö. Bland annat för att få svar på frågan om Gud har humor.
Mm. här är ju väldigt stökigt. Men du är välkommen.
Jag tycker inte det här är stökigt. Då har du inte varit i mitt rum.
Nej.
Var är vi just nu?
Nu är vi då på Frälsningsarmén i Malmö. Och just nu på mitt kontor nere i undervåningen helt enkelt på Frälsningsarmén.
Och när jag ser mig omkring här i rummet så inser jag någonting, nämligen att Bibeln tar väldigt stor plats i punkt.
Ja, precis. Jo, det är riktigt. Den tar plats i mitt liv överhuvudtaget kan man säga. Men en hel Bibel med både gamla och nya testamentet är väl, kan vara 4 hyllmeter i alla fall. Någonting sånt.
Om du själv ska beskriva vad du gör, vad säger du då?
Ja, jag jobbar på Frälsningsarmén sedan 2013. Och sedan 2015 heltid med människor som har antingen hörselskador eller synskador eller hörsel- och synskador. Och är någon slags pastor och försöker att hjälpa människor som har de funktionsnedsättningarna då, helt enkelt. Drygt hälften av min arbetstid är mer socialt arbete om vi säger. Men det är en ganska stor del också ett självvårdande arbete då.
Är det så att synskadade söker sig hit därför att de har behov som inte tillgodoses på annat håll?
Precis så är det ju. Många av dem som jag möter pratar kanske inte svenska. Jag har många som jag träffar som är asylsökande. I Skåne så flyktingar som kommer till Sverige har inte under hela sin asylprocess som alltså kan vara 2,5-3 år nu, så har man inte rätt till exempel vit käpp eller så, utan man har rätt egentligen bara till sjukvård och sjukvård som inte kan anstå. Och det cyniska i alltihopa blir ju då att ge någon en vit käpp, det är ju inte sjukvård som inte kan anstå. Men däremot att om någon skadar sig på ett flyktingboende för att de inte har en vit käpp, då är de berättigade till sjukvård då.
Är det huvudsysslan då att distribuera detta, eller gör du annat också?
Jag gör en massa saker. Det handlar om att hjälpa människor vanligtvis att navigera kanske myndighets-Sverige överhuvudtaget. Och sen kan det ju finnas människor som finns i Sverige men som har kanske kontakt med synhabilitering eller vad det nu är. Men kan ha andra, jag ska inte säga problem, men behov då. Man kanske är väldigt ensam eller behöver kanske praktisk hjälp som inte går att enkelt ordna då med de stödinsatser som man har. Det kan ju vara ledsagningsgrejer eller praktisk hjälp i hemmen eller att man behöver just få ett hembesök och någon som sitter och lyssnar. Eller det kan vara massor med grejer.
Möter du också människor som är inne i det svenska samhället som är födda här? Hur ser det ut?
Jag möter ganska många som är, eller ganska många, men flera i alla fall som är födda här och är svenskar. De flesta som jag träffar som är barn är födda i Sverige, men behoven ser olika ut. Till exempel läxläsning eller övning i punktskrift eller...
Känner du att du gör en insats personligen? Har du den känslan?
Jag vet inte vad jag ska säga där. Jag känner en väldigt tillfredsställelse med vad jag får vara med om och göra. Poängen måste ju vara att människor blir självständiga och liksom tar där steget själva på något sätt ut i sin verklighet. Och då har jag fått vara med och hålla handen där, så är det väl fint då. Men jag tror att det finns andra som gör samma jobb lika bra som jag.
Och han är här ikväll. En stor applåd för Mackan Andersson! kul för mig att få vara här. Jag brukar mest få uppträda på lite mindre ställen. Som typ nattbussen och sådär. Så jag skojar att vara här. Fantastiskt kul. Jag är frälsningssoldat, ståuppkomiker. Jag är författare, jag har skrivit ett par böcker.
När jag första gången hörde talas om dig så var det i en helt annan roll. Det var som ståuppkomiker. Nu har jag inte haft nöjet att se dig på scen men väl på nätet. Och tanken som infann sig var ju, men vänta nu, Frälsningsarmén och ståupp. Hur går det ihop?
Jag tyckte det gick alldeles utmärkt ihop. Jag jobbade i 15 år som komiker, eller livnärde mig i 15 år som komiker. Jag gör många, många färre föreställningar nu. Men de föreställningar som jag gör är ju framförallt fängelser eller för människor som är hemlösa. Eller nu kan jag tacka ja till de där grejerna som jag aldrig kunde tacka ja till förut för att jag hade inte råd.
Du gör det ideellt nu.
Ja. Så det känns väldigt bra. Men sen är det klart att det hade varit... Jag hade nog kanske behövt uppträda lite mer för att det inte skulle rosta igen så emellan varje föreställning. Men det är roligt. Och jag har aldrig haft något problem med att få det att gå ihop. För mig har det inte varit något konstigt. Jag tror på Gud och jag tror att Gud har humor.
Min första bok, den handlar om humor och kristen tro. Så det blev en kort bok.
Den första boken som jag skrev, som kom ut 2006, heter Jakten på det försvunna skrattet. Och handlar lite grann om var tog humorn vägen i kyrkan och i kristenheten.
Ja, vart tog den vägen?
Vi blev väldigt allvarliga, framförallt efter reformationen. Men det finns och har funnits genom historien och finns fortfarande liksom väldigt tydligt en plats för en skrattande Gud i våran tro.
Har det hänt att du har blivit negativt mottagen som ståuppkomiker för att du har den bakgrund du har?
Jag vet inte om jag tycker det. Alltså inte om min publik. Sen har det ju funnits folk som, alltså kristna, som har tyckt att det har varit konstigt att jag jobbar som komiker. Eller tyckt att det har varit opassande om man är kristen. Men jag har aldrig mött liksom någon publik som har tyckt att det har varit jobbigt att jag har varit kristen.
Ovanför huvudet på oss så finns vad jag skulle kalla en kyrksal. Jag vet inte vad ni kallar det.
Ja, det kan vi kalla det. Kårlokalt tror jag vi skulle säga.
Och predikar du där?
Ja, det gör jag ibland.
Och hur mycket skiljer sig Mackan Marcus som håller en predikan från den som står på en ståuppscen i sitt sätt att vara?
Oj. När du står på en stand-up-scen, det är ingen som hindrar dig från att säga någonting klokt. Men du är där för att få folk att skratta. Och när du står på en kyrkestrad, så det är ingen som hindrar dig från att vara rolig. Men du är där för att säga någonting. Liksom så. Med det sagt så tror jag att man kan hitta... Jag tror att min stil är ganska... på det sättet påverkad av ändå att jag har jobbat som komiker. Jag är ganska direkt i mitt tilltal med människor som är där. Jag försöker att tänka predikan som en dialog istället för att som ett föredrag, liksom att jag står och pratar till människor. Det är en dialog även om den andra parten är tyst, så att säga.
Hur mycket av din predikande del är med in på ståuppscenen?
Det är en del av vem jag är, så att det finns med upp på scen också. När jag står på scen så är det ju jag som står där. Det är inte en roll, det är inte teater liksom, utan stand-up är ju du, de värderingar som du har och så, som står uppe på scenen. Med det sagt så predikar jag inte hela tiden, men det finns ju förhoppningsvis någonting tänkvärt, och jag pratar alltid ändå på något sätt om Gud eller om min religion.
Och sen så kom jag ut med min första skönlitterära bok, som är en samling med skräcknoveller för människor som inte tycker om att bli skrämda. Så jag har till exempel då en vampyrnovell i den, fast vampyren, han är vegetarian.
Kan en vampyr vara vegetarian? Liksom? Storsjödjuret, har den någon familj och hur funkar det liksom? Och så här, varför är det så att varenda gång som vi ser en skräckfilm eller en monsterberättelse så är människorna liksom hjältarna på något sätt, så här, monstren, de har ingen personlighet och inga motiv egentligen överhuvudtaget till att agera som de gör. Hur skulle det vara om det var tvärtom liksom? Så.
Och du har, vad jag förstår, en bakgrund även i spelvärlden.
Jo då, jag har skrivit lite grann åt dels lite till rollspel, och sedan för väldigt länge sedan också involverad lite grann i att göra musik till dataspel.
Och i spelvärlden, i rollspelsvärlden, då kan man vara en annan. Ett monster kan vara välvilligt. Är det en tillflyktsort, den här rollspels- och spelvärlden?
Det kanske det är. Jag tycker att det är roligt att experimentera i alla fall, och det kan berätta någonting om vem man själv är. Om man har fått prova liksom, hur skulle jag agera i en sån här situation om jag var en person som en dvärg eller ett monster eller vad det nu är för någonting sånt där. Eller vad har jag för motiv till egentligen att jag gör som jag gör? Och rollspelen är ju ett väldigt roligt sätt att liksom experimentera med det.
Är det ett sätt att återta tiden som seende? Att vara en seende karaktär?
För mig är det inte så. Ibland så spelar jag seende karaktärer, men sen ett år tillbaka, drygt 1,5, så har vi regler för blinda karaktärer i min rollspelsgrupp. Där blinda inte enbart är karaktärer som inte ser, utan där blinda också är karaktärer som är bättre på att känna till exempel, eller höra eller så. Så jag tror inte att det för mig är en flykt, men det kan absolut användas så, eller som ett sätt att hantera liksom det.
I den här serien Månadens ansikte så ingår att de intervjuade också beskriver sig själva, utseende och klädsel.
Mm-hmm. Jag är 1,90 lång. Jag inser att jag inte längre har mörkt hår. Jag förlorade synen liksom, då hade jag mörkt hår, så jag tänker på mig själv som mörkhår. Men jag tror att jag är ganska gråhårig nu. Jag har lite skägg, periodvis har jag bockskägg. Och sen har jag idag då på mig mörka byxor och min uniformsskjorta. Eftersom jag är officer i Frälsningsarmén så har jag röda klaffar. Och eftersom jag är löjtnant för Frälsningsarmén så sitter en liten stjärna på de här röda klaffarna.
Och så står det ett F också.
F som står för frälsning. I övrigt så har jag alltid mörka solglasögon. Och går med vit käpp. Och idag har jag dessutom mina snyggaste kängor på mig med... Jag tror att det är så här riktigt neon Ibiza-rosa skosnören på.
Det stämmer bra det.
Ja.
Och sen har du någonting som jag skulle säga är lite oväntat på någon som är anställd av Frälsningsarmén. Du har ett Pride-armband i regnbågsfärger.
Ja, det har jag nästan alltid på mig. Jag har väldigt många människor omkring mig i min familj också med olika sexuella läggningar och så. Och jag är otroligt stolt över att få höra till den familjen och få vara älskad av väldigt fina människor.
Nu ser jag en sak till. Du har ju en tatuering.
Ja, där står det Isak och säger ett par boxhandskar. Isak är min stora kille och sen så har jag en liten kille som heter Lukas. Eller de är stora båda två nu. De är 7 och 11.
Och boxhandskarna står för?
Jag boxades tidigare. De här är upphängda nu. Boxhandskarna som sitter på armen där.
Ja, spiken går in ungefär där man brukar ta blodprov i armvecket.
Ja, precis. Precis.
Men du boxas inte nu?
Nej, det gör jag inte. Men däremot så jag kampsportar fortfarande. Jag håller på med lite judo och lite mer brasiliansk jiu-jitsu.
Vi har inte pratat särskilt mycket om din egen synskada.
Det finns några frågor som folk som inte känner mig alltid ställer. Det första är ju då, är du född med din synskada? Eller hur länge har du varit synskadad? Och sedan, hur gick det till? Liksom. Och jag känner väl att jag inte alltid orkar och vill prata om det. Så. Det är inte så att det är jättesmärtsamt eller jobbigt eller sådär, men det är bara, det finns så väldigt mycket annat som är mer intressant att prata om, tycker jag.
Och vill du säga här nu vad det beror på, eller vill du låta det bero?
Jag tror inte att någon kan säga exakt vad det beror på, men jag hade sjukdomar i ögonen och fick medicin som jag inte tålde med största sannolikhet.
Avslutade månadens ansikte den 42-åriga Malmöbon Mackan Andersson, vars blogg finns på mackanandersson.se. En av hans skräcknovellsamlingar, Ur mörkret, är inläst som talbok och finns även i punkt. Jakten på det försvunna skrattet med underrubriken En komiker söker en skrattande gud finns enbart i punkt. Avsnitten från Mackans ståuppföreställningar var inspelade i Hässleholm 2008 av Mats Andersson. Och reporter var Dodo Parikas.
Evenemangstips. I Helsingborg har anrika musikstället Pubben med mera The Tivoli i den gamla och nyligen flyttade ångfärjestationen gått i konkurs. Ägarna hoppas visserligen hanka sig fram under hösten, men det är osäkert vilka arrangemang som kommer att kunna genomföras. Vinylbaren fredagar och lördagar 18-03 fortsätter dock tills vidare. Även restaurang Köpenhamnskajen 1 i samma byggnad är stängd. Konkursförvaltaren hoppas att nya krafter ska ta över.
URs serie Programmera mera 2 syntolkas. Syftet är att barn i årskurs 4-6 ska få hjälp att förstå sig på tekniken som ligger bakom det som händer på datorskärmen. Deltagarna är i samma ålder som målgruppen och fokus ligger på att sätta in programmeringen i ett sammanhang snarare än att lära ut tekniken. Programmen finns tillgängliga på UR Play under rubriken Skola från och med den 27 oktober. Syntolkningen sänds också i SVT 24 varje söndag klockan 14 med start den 4 november fram till julafton.
Tokiga förvecklingar och förväxlingar kring livskriser utlovas i farsen Alla var där som spelas i Blåsalongen på Hässleholms kulturhus. Vem gör rätt och vem gör fel? Det ska bli en omtumlande resa i otrohetens tecken med karma som en ständig följeslagare. Speltider är 29 oktober, 4, 5 och 11 november klockan 18 samt 10, 15, 16, 23 och 24 november klockan 19. Föreställningstiden är 3 timmar. Nordic säljer biljetterna och priset är 190 kronor.
Vill du prova elektroniska musikinstrument, skapa musik, rörelse och performance genom improvisation tillsammans med andra under kunnig ledning? Den 31 oktober 13-17 och den 1 november 13-16 är det gratis workshop med dansaren och pedagogen Michaela Lottigus samt tonsättaren och musikern Thomas Hulanvi i Röda rummet på Malmö stadsbibliotek. Det hela är en del av Bästa biennalen, vars mål är att göra konsten tillgänglig för alla. Föranmälan ska göras senast måndag den 30 oktober på telefon 0390 425 08.
Journalisten Jack Werner kommer till stadsbiblioteket i Ystad den 8 november klockan 19 för att föreläsa om fake news och alternativa fakta. Det handlar om källkritik och vandringssägner på sociala medier. 2014 fick Werner och flera kollegor Stora journalistpriset som årets förnyare för Viralgranskaren, alltså gratis tidningen Metros avdelning för granskning av just sociala medier. Biljetterna är gratis men antalet är begränsat och de finns på biblioteket.
Det blir pop på Kulturkvarteret i Kristianstad den 10 november då Jonathan Johansson kommer dit. Han är en av den svenska poppens ledande figurer och musiken pendlar mellan nattsvart sorg och solig eufori. Konserten börjar klockan 21 i Lilla salen och biljetterna kostar 225 kronor. Dagen efter, den 11 november klockan 20, uppträder musikern och sångerskan Rebecca Törnqvist i Stora salen i Kulturkvarteret. I gränslandet mellan pop och jazz hittar man hennes musik. Biljetterna kostar 325 kronor och bokas liksom de till Johanssons konsert på Kulturkvarteret eller Coop City i Galleria Boulevard.
Vi har tidigare berättat om den syntolkade versionen av Riksteatern Västs turnéföreställning Maken efter Gun-Britt Sundströms kultroman på Lunds stadsteater den 11 november. Tisdag den 14 november spelas föreställningen också på Eslövs medborgarhus. Och sen kommer Maken till Tivolihuset i Höganäs den 15 november. Teatersalen i Förslöv den 16 och teatern i Landskrona den 17 november. Alla kvällar klockan 19. Nortik säljer biljetter utom till föreställningen i Lund där det är Kulturcentralen som har dem. Och observera att det bara är föreställningen i Lund som syntolkas.
11 november är det arkivens dag landet runt. Årets tema är synd och skam. Det handlar om sånt man försökt att glömma bort och ibland också gömma undan i arkiven. På Malmö stadsarkiv Bergsgatan 20 är det öppet mellan 10 och 14 med bland annat föredrag kring vad som betraktats som syndiga och skamliga arkivteman.
Den 11 november kan man också lyssna till musik av Beatles på Palladium i Malmö och därefter den 14 november på Ystad teater. Bägge konserterna börjar klockan 19. Cavern Beatles heter coverbandet med fyra musiker som framför en show om 1967, året då både Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band och Magical Mystery Tour, två klassiska Beatles-album alltså, kom till. Föreställningen tar 2,5 timme. Biljetterna kostar 375 kronor i Malmö och bokas via Kulturcentralen och 380 i Ystad där bokningen sker via Eventim. Och till Ystad-föreställningen kan man boka pausfika på telefon 0411 57 77 50.
Förkovra sig silversmidets historia från 1500-talet och framåt. Det kan man göra den 16 november klockan 19 i församlingshemmet vid Borlunda kyrka söder om Eslöv. Föreläsare gör intendent Maria Jehander Andersson från Kristianstad museum. Det är fri entré och förfriskningar säljs till självkostnadspris. Arrangör är Borlunda bygdens vänner.
Internationella mansdagen infaller den 19 november. På Eslövs stadsbibliotek uppmärksammar man det genom att journalisten och författaren Emma Leinse föreläser med utgångspunkt från sin bok Fördel kvinna. Allt fler kvinnor skaffar sig nämligen högre utbildning medan många män riskerar att sacka efter. Det är fri entré, men föranmälan görs på telefon 0413 626 00. Och den 22 november klockan 18.30 besöker författaren Nina Björk Stadsbiblioteket i Eslöv. Hennes föreläsning utgår från vänsteragitatorn Rosa Luxemburg, som Björks bok Drömmen om det röda handlar om. Här är entréavgift, 50 kronor kostar det. Förköp på biblioteket. Och om det blir några biljetter över så säljs de i dörren innan föredraget.
Flera gånger tidigare så har vi berättat under året om teaterföreställningen Utdrivningen med bror Tommy Borgström som spelas på klostret i Ystad. Temat är klostrets historia och hur gråbrödra munkarna drevs ut efter reformationen. Intresset fortsätter vara så stort att fler extra föreställningar satts in, närmast den 23 och 24 november klockan 19. Biljettbokningen har telefon 0411 57 72 86 och priset är 180 kronor. Medlemmar i Ystad fornminnesförening kommer in en 20 billigare.
Roger Pontars show Mitt vinterland kommer till Höganäs kyrka torsdag den 30 november klockan 19. De uppträder tillsammans med Helsingborgs motettkör. Höganäs bibliotek säljer biljetter och de når man på telefon 042 33 73 70. Den 1 december klockan 19 finns Roger Pontar i nyrenoverade Sofia Albertina kyrka i Landskrona där han åtföljs av kören Vox Nova. Akademibokhandeln på Rådhustorget 5 i Landskrona, telefon 0418 260 15, säljer biljetter dit. Och till bägge konserterna kan man också köpa biljetter via Nordic. Priset i Höganäs är 395 kronor. I Landskrona kommer man undan med 350.
Underhållningsgruppen Semestersabotörerna, det vill säga Sven Melander, Tommy Jut och Mikael Neumann, har samlat sig till en julshow kallad Bland töntar och troll. Den innehåller julmusik, sketcher och humor med sammanfattningen Ett tomteblås i decembermörkret. Speltider den 3 december klockan 16 på Hylteberga galleri i Skurup. Biljetter via telefon 0706 82 02 13. På Flora, Idegatan 5 i Sjöbo, spelar de den 5 december. Dörrarna öppnas klockan 18. Showen börjar 19 och det är Tixter som säljer biljetter för 250 kronor. Scenpass ger 50 kronors rabatt. Till Trelleborg och Grandbiografen på Algatan 53 kommer de tre herrarna den 7 december 19.30. Kulturcentralen släpper de biljetterna sista oktober. Den 10 december klockan 16 är de på Lomma dansrotunda, Strandvägen 126 i Lomma. Biljetter via telefon 040 641 17 93. Ystad teater får besök den 12 december 19.00. Biljettforum och Ystad turistbyrå säljer de biljetterna för mellan 280 och 350 kronor. Den 14 december, också klockan 19, så spelar de på Hillesgården, Fastarp 4452, mellan Klippan och Ängelholm. Biljettbokning dit sker på telefon 0435 215 30, vardagar 9-11 och 12-16, och priset där är 170 kronor. Den 15 december 1930, Höllvikens bygdegård, Museivägen 21 i Höllviken. Biljetter säljs av Kulturcentralen. Den 16 december 14.00 får rockbåten MS Harmony i Helsingborg besök av föreställningen och Tixter säljer de biljetterna. Och så den 17 december 15.00 är det matiné på Medborgarhuset i Eslöv. Biljetter dit ordnas på telefon 0413 629 88.
Biljettinformation. Ystads bibliotek har telefon 0411 57 72 90. Coop City i Kristianstad 010 747 22 72. Kulturkvarteret i Kristianstad har bara en hemsida. Kulturkvarteret.com är adressen dit. Nordic telefon 0455 61 97 05. Kulturcentralen i Malmö 040 10 30 20. Malmö stadsarkiv 040 10 53 00. Eventim 0771 65 10 00. Eslövs stadsbibliotek 0413 626 00. Och biljettforum 040 630 69 00. Eller 0771 13 01 50.
Kalendern börjar med måndagen den 30 oktober och Elsa och Isabella har namnsdag och årets 44:e vecka tar sin början. En av Sveriges största nu levande kompositörer, Sven David Sandström, fyller 75. Och det vi hörde det var inledningen till hans körverk A New Heaven, framfört av den amerikanska kören Sam Houston State University Choral. En veckas höstlov inleds i landets skolor, så även i Skåne. Och samtidigt så öppnar Skolforum 2017 på Stockholmsmässan. Devisen i år är ge alla samma chans för en likvärdig skola. Lärarförbundet finns bland arrangörerna och en föreläsning under mässans två dagar har synskadetema. Nordiska rådet samlas till tre dagar av möten i Helsingfors. Bland annat så ska en rad prestigefyllda priser delas ut inom musik, film, miljö och litteratur. De svenska kandidaterna till litteraturpriset är Ann Gärdelunds Djupa kärlek ingen och Birgitta Lillpers Anteckningar om hö. Bägge verken är diktsamlingar och Gärdelunds finns inläst som talbok. 70 år har passerat sedan en av grundvalarna till världshandelsorganisationen WTO lades i och med frihandelsavtalet GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. 80 år fyller den franske filmregissören Claude Lelouch, vars mest kända och mångfaldigt prisbelönade film, En man och en kvinna, kom 1966, med en uppföljare 20 år senare. Lelouchs senaste film är en komedi som kom i år.
Tisdag den 31 oktober tar bondepraktikans slaktmånad slut. Och det är Edith samt Edgar som har namnsdag. För precis 500 år sedan spikade den saxiske prästen och teologen Martin Luther upp sina 95 teser om reformation av den katolska kyrkan på en kyrkport i Wittenberg. Och därmed startade just reformationen. Det är också världsspardagen och så är det Halloween i åtminstone Irland, USA och Kanada.
För onsdagen den 1 november, eller Allhelgonadagen, gällde enligt bondepraktikan följande. Gack i skogen allhelgona dag och uppleta en rå ek eller bok. Skär därav en spån. Om denna spånen är torr betyder det en varm vinter. Är han fuktig, då blir vintern kall. Förr kallades november vintermånad, men vädersajten AccuWeather förutspår en mild vinter i hela Skandinavien. 80 år fyller skådespelaren Gio Petré som gjorde filmdebut 1955 i Flottans muntergökar. På 70-talet ägnar hon sig istället åt mindre muntra hatkampanjer mot Socialdemokraternas dåvarande ledare Olof Palme. Och i Algeriet samt Antigua och Barbados är det nationaldag.
Torsdag den 2 november har Tobias namnsdag. För 100 år sedan kungjorde Storbritannien i den så kallade Balfour-deklarationen att man stödde grundandet av ett judiskt hemland i Palestina. Bland annat under förutsättning att detta inte skulle inkräkta på icke-judiska samhällens rättigheter i Palestina.
Fredagen den 3 november har Hubert och Hugo namnsdag, medan det är nationaldag i Dominica respektive Panama. För 60 år sedan lämnade vad som skulle bli en av världens mest kända hundar, nämligen ryska Laika, jorden. Det var Sovjetunionen som skickade upp den andra farkosten någonsin i en omloppsbana runt jorden och den första med en levande varelse ombord. 60 år fyller Sveriges pyssligaste tv-personlighet, inredaren Ernst Kirchsteiger. Lika gammal blir skådespelaren Hans Lundgren, mer känd som Dolph Lundgren. Nästa år spelar han undervattenskungen Nereus mot storstjärnor som Nicole Kidman och Willem Dafoe i den amerikanska superhjältefilmen Aquaman. Och 90 år blir Norges tidigare statsminister Arbeiderpartiets Oddvar Nordli.
Lördag den 4 november är det fullmåne, namnsdag för Sverker och dessutom Alla helgons dag, vilket innebär helgdag och ljuständning på kyrkogårdarna.
Söndagen den 5 november har Eugenia och Eugen namnsdag och årets allsvenska herrfotboll avslutas. Bland annat så möts Malmö FF och BK Häcken. Damallsvenskan håller på en vecka längre.
Anslagstavlan för hela Skåne, och den börjar vi med ett meddelande från Alfred Jönssons stiftelse. Synskadade som bor i före detta Malmöhus län kan ansöka om en julgåva från stiftelsen. Ansökningsblankett beställs från SEB, privatbanking i Malmö, måndag till fredag klockan 10-12 på telefon 040 667 64 17. Och sista ansökningsdag är den 20 november, hälsar styrelsen.
Lördagen den 25 november så inbjuder SRF Skåne till en litteraturträff, platsen är Statt i Hässleholm på Fryksholmsgatan 13, och hotellet är kontantfritt. Vi börjar klockan 9.30 och slutar klockan 15.30. Kostnad 150 kronor per person. Årets författare är Anna Carolina Larsson som presenterar sig så här. Efter 15 år som polis sa jag upp mig för att satsa på författarkarriären. Min erfarenhet av att jobba med grov brottslighet har gjort att jag vill skildra bägge sidor av samhället. Läsaren får följa med bakom kulisserna i polisens korridorer, men får även följa de kriminella. Hur de planerar sina brott och varför de hamnade i grov brottslighet. Går det att ta sig ur och leva ett vanligt liv? Poliser och kriminella befinner sig på varsin sida av samhället, men är det alltid så? Kan det skifta? Jag debuterade 2014 med kriminalromanen Stöld av babian och har efter det kommit ut med Står dig ingen åter och Förlorat ansikte, alla på Norstedts. Jag har en examen från författarskolan vid Lunds universitet. Låna gärna eller ladda ner boken Stöld av babian, vilken är den första delen av tre som handlar om polisen Amanda. Programmet börjar med en fika innan Anna Carolina får ordet klockan 10. Klockan 12 blir det lunch, 13.30 författarutbyte och klockan 15 väntar eftermiddagskaffe innan hemresan. Anmälan ska göras till SRF Skåne på telefon 040 777 75 eller e-post srfskane@srfskane.se senast onsdagen den 1 november. Och uppge vid anmälan om specialkost behövs. Reseersättning betalas ut efter inlämnande av kvitto senast 3 månader efter aktiviteten. Bekräftelse, deltagarförteckning och inbetalningskort skickas ut efter sista anmälningsdagen.
Vi har ett referat från SRF Sydöstra Skåne. Lördag den 16 september var det dags för föreningen att fira sitt 40-årsjubileum. Vi höll till på Österlen Kokkonst i Tågarp. 32 personer, varav 4 inbjudna gäster, hade anslutit. Efter att vår ordförande Vicky hade hälsat alla välkomna och berättat lite om vad som skulle hända under kvällen avnjöt vi en välkomstdrink. Samtidigt berättade Maria, Österlen Kokkonstägare, om olika former av gillen, om runtresande kogefruar som anlitades för att laga mat med mera. Så var det dags att sätta sig till bords för den utlovade 3-rättersmiddagen, räkcocktail, oxfilé och tårta med säsongens bär. Mellan varmrätten och tårtan berättade först undertecknad kort om Synskadades riksförbunds historia, allt sedan organisationen bildades 1889, då under namnet De blindas förening. Sen fick vi några glimtar från lokalföreningens historia, förmedlad av Signe Jakobsson, för detta ordförande i vår förening. Eva-Lena från SRF Skåne önskade lokalföreningen lycka till i framtiden och överräckte en penninggåva. Kvällens sista attraktion var sång- och gitarrspel, mycket skånskt och med mycket humor, framfört av systrarna Irene och Gulvi. Vid 22-tiden, efter 5 intensiva timmar, skildes vi åt, alla med förhoppningsvis glada minnen i bagaget. Undertecknat Jonas Pettersson, pressombud.
Den 6 oktober höll SRF Ringsjöbygden en workshop, Utmana dina sinnen i mörker. En aktivitet inför den vita käppens dag. I år hade vi bjudit in affärsinnehavare i Eslöv och Hör. Dock var det dåligt gensvar, vilket måste sägas är förvånande. Tanken var att se över tillgängligheten utomhus i centrala Eslöv samt i några utvalda butiker. Studenter från socionomutbildningen i Helsingborg var volontärer, ledsagare, men fick också prova olika moment med bindel såsom IT och gå i trafiken med vit käpp, ta ut pengar från bankomat och orientera sig på en okänd järnvägsstation. Efter lunchen berättade Anders Mordell, vice ordförande och ledarhundsförare i Ringsjöbygden, om ledarhundens betydelse och vad en ledarhund kan göra. Dagen avslutades med reflektioner, tankar och en kort utvärdering. På workshopen deltog 27 personer, varav 5 funktionärer. På plats fanns även 2 ledarhundar. Deltagarna tyckte det var intressant och givande. Tack till Björn och Mia och alla funktionärer från Ringsjöbygden. Snezana Milivojevic, ordförande SRF Ringsjöbygden.
Och vi har ett meddelande från Skånetrafiken som hälsar att den som behöver färdtjänst under julhelgen, riksfärdtjänst alltså, bör ansöka i god tid. Senast den 15 november behöver vi ha din skriftliga ansökan. Och den ska vara komplett med uppgifter om aktuellt hälsotillstånd samt uppgifter om resmål, datum och klockslag. Ansöker du senare finns en risk att resan inte kan anordnas. Du som reser med buss, tåg, flyg eller båt bokar själv din resa. Om du har behov av ledsagare även dennes resa. Om du har rätt till riksfärdtjänst beviljas ersättning enligt riksfärdtjänsttaxan. Ansökan måste beviljas innan resans genomförande för att få rätt till ersättning. Det går bra att resa i den kommun du besöker. Om du behöver biljetter för att resa färdtjänst i den kommun du reser till, så kallat RIAC-biljetter, kontakta Skånetrafikens serviceresor för beställning. Du hittar ansökningsblankett för riksfärdtjänst på webben skanetrafiken.se/fardtjänst. Och om du har frågor är du välkommen att kontakta serviceresors kundtjänst på telefon 0771 77 44 33.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne. SRF Lundabygden hälsar att de kommer ha semesterstängt på kansliet den 9-16 november. Då kan man lämna meddelanden, anmälningar på telefonsvararen som kommer att lyssnas av med jämna mellanrum. Kansliet har annars telefontider där Conny träffas säkrast måndag till torsdag 9-15. SRF Lundabygden bjuder också in till sin traditionella gåsamiddag lördagen den 11 november. Den avnjuts också i år på Torshalls bygdegård 3 km öster om Svalöv, där kvällens husvärd Anders Månsson tar emot och informerar bland annat om lokalerna. Kvällens meny, svartsoppa eller champignonsoppa, helstekt lokalt uppfödd gås med alla tillbehör samt skånsk äppelkaka med vaniljsås, öl eller vatten, kaffe med chokladtryffel. Vin och snaps kan köpas till självkostnadspris. Under kvällen blir det sång, musik och kanske lite dans till ackompanjemang av gruppen Inge Vidare. Tid 16-20. För att så många som möjligt ska kunna delta i Mårtensfirandet arrangerar vi samåkning med buss. Bussen avgår från Västra stationstorget i Lund klockan 15.15. Från järnvägsstationen i Kävlinge klockan 15.30. Och bussen kör hemåt klockan 20. Och är vi i Kävlinge järnvägsstation klockan 20.30 och i Lund cirka 20.45. Givetvis får du ta dig dit på egen hand om du vill. Och platsen är alltså Torshalls bygdegård, Torrlösa, 2764 Svalöv. Deltagaravgift 300 kronor. Och när du anmäler dig så berättar du var du kliver på bussen och vilken soppa som önskas. Inbetalningskort kommer att sändas ut inför arrangemanget efter anmälan. Sista anmälningsdag är måndagen den 30 oktober till kansliet på telefon 046 211 06 74 eller e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. SRF Lundabygden bjuder in till kulturafton onsdagen den 15 november. Helena Frank kommer att berätta om syntolkning, vad man har för nytta av denna tjänst, hur det fungerar samt tipsar om annat man kan använda sig av. Detta klockan 18-21 i föreningslokalen Tordensvägen 4 i Klostergården, Lund. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till det avslutande kaffet. Deltagaravgift är 50 kronor. Din anmälan behöver vi ha senast onsdagen den 8 november till kansliet. Och SRF Lundabygden lockar också med hantverk med juldekorationer. Juldekorationer som man tillverkar själv inför kommande storhelger. Och detta är den 16 november 18.15 till 21 hos Jönssons blommor med adress Kung Oskarsväg 1 i Lund. Kostnaden är 250 kronor per deltagare som betalas på plats. Anmäl er till kansliet så fort som möjligt. Maximalt deltagarantal är satt till 5 personer och sista anmälningsdag är den 8 november till kansliet.
SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas välkomna till bowlingkväll torsdag den 16 november på Eslövs bowling Karlsro som ligger på Västergatan 54 i Eslöv. Mellan 16.30 och 18.30 är bowlingbanorna bokade och efter äter vi gemensamt i bowlinghallen. Vill man inte bovla utan endast ha hejaklack går det också bra. Deltagaravgiften är 200 kronor per person för både bovling och mat. Maten består av ryggbiff med potatisgratäng eller pommes och benäsås samt sallad. Eller fiskalternativet görs med slungad potatis, vitvinsås och sallad. Dryck är en styck vatten, läsk eller lättöl som ingår. Och bowlinghallen har fullständiga rättigheter. Anmälan ska ske till Birgitta senast den 31 oktober klockan 18 och då anmäler du vilken mat du önskar samt om du ska vara med och bovla. Välkommen hälsar styrelsen.
Synskadades vänner i Eslöv bjuder synskadade i Eslöv, Hör och Hörby på gåsmiddag lördagen den 11 november på Röstånga gästgivargård klockan 17-20.30. Du ordnar själv med transporten. Sista anmälningsdag är lördagen den 4 november till Birgitta på telefon 0413 541333 eller Folke på 0413 612 09. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
Vi rundar av med en lokal förändring i kollektivtrafiken i Lund. Där drar ett vägarbete på Vildgåsvägen ut på tiden. Ända till den 17 november ska nu stadsbuss 4:s hållplatser Klosters Färlad, Vildanden och Måsvägen vara stängda. Och bussen stannar istället på den parallella Fjällevägen och regionbusshållplatsen Vildanden, ett hundratal meter norr om sin stadsbussnamne.
Anslagstavlan för norra och sydvästra Skåne. SRF Helsingborg Höganäs bjuder in till onsdagsträffen. Onsdagen den 1 november klockan 13-15.15. Platsen är SRFs lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 20 kronor. Och det blir frågesport och andra klurigheter. Meddela kansliet om du tänker komma så att de kan planera fika. Välkommen! SRF Helsingborg Höganäs bjuder också in till månadsmöte tisdagen den 14 november i SRFs lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Klockan 14-16.15. Fikaavgiften är 20 kronor. Det blir ordinarie mötesförhandlingar och vi får besök av Marianne och Anders Andersson som ska underhålla oss. Sista anmälningsdag är måndagen den 13 november klockan 12. Om du står på den fasta listan så behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen!
SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga bjuder in till höstfest. Välkomna till restaurang Alexej fredag den 10 november klockan 18.30 till 20.30. Adressen är Bäckhagsvägen 2 i Hässleholm. Menyn ser ut så här: förrätt räktoast, varmrätter fläskfilé, bergtunga och vegetariskt. Potatis och sallad ingår. Meddela vilken rätt du önskar och om du har någon allergi vid anmälan. Dryck ingår inte, det får du betala själv. Kostnaden för dig är endast 100 kronor och föreningen subventionerar med 150 kronor. Och du får också gärna ta med en vän eller ledsagare. Anmäl dig senast måndag den 6 november till Anna-Lena Pekkele, telefon 0451 231 01 eller ringa Gerd Nilsson 0451 803 61. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
SRF Malmö hälsar välkommen till SRF Malmös dagverksamhet. Man träffas klockan 13 till 15. Det är kaffe med smörgås eller kaka som serveras till en kostnad av 10 kronor. Och de vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet så behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 30 oktober så läser man tidningen och har frågesport. Tisdagen den 31 oktober är det bingo. Och onsdagen den 1 november kanasta.
Vi avslutar med ett par förändringar i kollektivtrafiken. Först av allt i Hässleholm där man ska vägarbeta på Floragatan från den 2 november 6.30 till den 3 november 16.30. Och under den tiden är stadsbuss 3s hållplats Maglegatan läge A och B indragen. Och en tillfällig hållplats är placerad på den parallella Blomängsvägen. Och i Malmö håller man också på och vägarbetar och rivningsarbetar som man gör vid Södervärn. Och där stängs hållplatsen Södervärn B. Och istället får resande med regionbuss linjerna 100 mot Falsterbo och 146 mot Trelleborg använda sig av hållplatsläge C som ligger cirka 60 meter framåt i bussens färdriktning på Spårvägsgatan. Och så ska det vara till fredag den 10 november klockan 15. Vägarbetar gör man på Videdalsvägen i Malmö. Den har flyttat på stadsbuss 6 hållplats Granbacken i bägge riktningarna, cirka 50 meter söderut. Strax innan korsningen med Sallerupsvägen ligger de på nu, till och med den 1 december klockan 15. Och på Lantmannagatan har man också börjat ett vägarbete och det har flyttat på stadsbuss 32s hållplats Sofielund cirka 40 meter bakåt i bussens färdriktning. Först den 29 januari nästa år, klockan 15 förstås, ska den vara tillbaka på sin vanliga plats igen. Och det fick bli sista ordet i veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa fredag, den 3 november.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970, e-post skanestaltidning@skane.se, hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!